Okay. It is a great privilege and honor for me and for my wife Normandy to be here in Norway. Yeah. Normandy in Norway. That's a tongue twister.
Det är alltså stort privilegium för mig och kona. Hans kona heter Normandy och han liksom kopplar det här till norrmän hela tiden, men det är så för dig så är det ett fantastiskt privilegium att vara till stede här ikväll.
Norway has a very, very special place in the mind and imagination of all Americans.
Norge är faktiskt ett väldigt speciellt sted för de flesta amerikaner, både I deras fantasi och I deras tankar faktiskt.
I think actually most Americans secretly wish that they had been born in Norway.
Jag tror de flesta amerikaner I all hemlighet så önskar att de hade varit född I Norge.
It's clean, it's advanced, it's intellectual, it's athletic.
Det är rent, det är intellektuellt, det är atletiskt, det är liksom allt gott.
And after the movie Frozen, it's double that desire.
Och efter filmen Frost så har bara detta önsket fördubblat sig ännu mer.
Do you want to build a snowman?
Vill du bygga en snöman?
Okay. Right here.
Akkurat här.
So it is a dream come true to come to Norway and to come to this beautiful part of your country.
Så det är faktiskt en uppfyllelse, en dröm som har gått I uppfyllelse, det att komma till Norge och komma till detta vackra stället som är en del av landet deras här.
With the name Woodward, you can guess that we are actually from England, so we were pretty close, but not perfect.
Med det namnet vårt så kunde man kanske tro att det är från England, att det är ganska nära med det, alltså det är inte så där.
The second syllable ward means like warden or overseer of the wood.
Wood word betyder skogvokter.
Okay. So we were like forest rangers.
Ja, så de var skogvokter på en måte kanske en gång I tiden.
But now I teach at a Bible college.
Nå underviser jeg på et bibelskole.
And it's the college where a very famous evangelist attended, Billy Graham.
En berömd evangelist gick på den skolan tidigare, han heter Billy Graham.
But now the more people, young people around the world don't know Billy Graham.
Men nu är det faktiskt så att det är fler unga människor, de vet inte vem Billy Graham är en gång.
But they do know a graduate from just 6 years ago.
Men de känner en som gick ut skolan för 6 år sedan.
He is the number two Christian rap artist in the United States.
Han är den näst mest kända rapartisten I USA.
KB.
Han heter KB.
Anybody here heard of KB?
Någon här som har hört om KB?
Okay, it's okay.
You're not young enough. They're not young enough.
Doom, 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 doom. That's the style.
Ja, det stil. Okay.
But he was in my Bible class just a few years ago.
Han också var en av studenterna på skolan var bara för några år sedan.
And now he's leading young people to the throne of Jesus Christ.
Och nu är han med och leder unga människor framför Jesus Kristi trone.
Okay. So God has a exciting and shocking plan for us.
Så Gud har en spännande och chockerande plan för oss alla.
It involves the Bible and biblical reality.
Det involverar Bibeln och dens verklighet.
But it also involves the world of thinking, of research, of the academic side
of the world. Men det har också med tanken, med forskning, den akademiska sidan. Det är också en del av det Gud önskar bruka.
It's symbolized in the life story of C.S. Lewis.
Detta kan man säga symboliserat genom livshistorien till C.S. Lewis.
He was a genius times 10.
Han var ett geni gånger 10.
He was so smart that he would read a page in a book and he would practically memorize it.
Han var så smart han hade fotografiskt minne, han kunde se på en sida och så huska allt utanåt.
But at the age of 9 his mother died of cancer.
När han var 9 år gammal så döde hans mor från I kräft.
His life was devastated.
Och livet hans blev fullständigt ruinerat på något sätt.
His dad sent him and his older brother away to boarding schools.
Hans far sände både C.S. Lewis och hans äldre bror på en
England. Yeah. And within a year or two he had entered what I call the 20-year tunnel of atheism.
Och löpte ganska kort tid så entrade han in I det man kan kalla för en ateistisk tunnel, alltså en tunnel av ateism.
And at one point as an Oxford student and very 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 successful Oxford student he said this.
Och mens han studerade på Oxford, han var en mycket successful student på Oxford, så sa han följande.
He said, I couldn't believe in God because the universe was so meaningless. It was very bad and meaningless.
Jag kunde inte tro på Gud för att universum var så enormt stort men totalt utan mening.
But then I realized something.
Men så insåg jag något.
How could I say that the universe had no meaning and was bad unless I had a standard to judge it by?
Hur kan man säga si att universum var meningsløst og at det også var ondskapsfullt hvis du ikke har en standard å kunne vurdere utifra.
How can you call a line crooked unless you have a standard of a straight line?
Hvordan kan du kalle en linje for å være skjev hvis du ikke har en standard som rett?
At this point C.S. Lewis said I didn't believe in God.
Så han sa jeg trodde ikke på Gud.
And I was very mad at God for not existing.
Och jag var sint på Gud för att han inte existerade.
There was a war going in my mind.
Så det var en krig I min intellektuell kamp I mitt huvud.
And C.S. Lewis said I knew the story of Jesus, God becoming man.
Och han sa jag kände historien om Jesus, Gud som blev människa.
Suffering, paying for our sins.
Hvordan han led for våre synder.
Rising from the dead.
Sto opp igjen fra døden.
But I just considered this a myth.
Men for meg var det bare en myte.
The greatest story of all time.
Det var den største historien I verdenshistorien, kanskje.
A powerful, almost hypnotic story.
Den en kraftfull, nesten hypnotisk historie.
But then I realized, in talking to my friend J.R.R. Tolkien, a new thing.
Men så innså jeg noe når jeg snakket med min venn J.R.R. Tolkien.
He said, after a night walk near the college, Tolkien pointed out that this could be the myth type story that actually becomes solid history.
Så hade Tolkien förklarat detta här att denna så kallade mytiska historien kanske var den verkliga historien som la fundamentet för historien.
It is absolutely factual down to the tiniest atom.
Och att den faktisk ner till minsta detalj.
And he said, I never had thought of that possibility.
Och jag hade aldrig tänkt den tanken, sa han.
It had the pull on my soul, the draw on my soul, like a myth.
Den hade en tillträckningskraft på min själ som en vilken myte som helst.
But I knew that the stories of the New Testament were not mythology.
Men jag kände på något till att historien I det Nya testamentet inte var mytiska.
Because the gospels don't even have the characteristics of myth stories.
För att evangelierna de bär inte präg av vara mytiska.
And so in 1931 C.S. Lewis embraced Jesus Christ as his personal Lord and Savior.
Så 1931 så tog han emot Jesus Kristus som sin personliga herre och frälsare.
And at that point he within months became one of the most powerful witnesses for Jesus in the world history.
Och I löpet av någon månader så utvecklade han sig till att bli kanske ett av de mest inflytelserika vittnen I modern historia.
And he had an opportunity 10 years later to go in front or to speak to the entire British nation on radio.
10 år senare så fick han anledning till att tala för den engelska nation på radio.
And he had a radio audience of about a million every night once a week.
Och han hade 1 miljon tillhörare en gång I uken.
And that series of broadcasts became the book Mere Christianity.
Och denna serien av radioprogrammer blev en bok som heter Mere Christianity. Var den norska titeln som heter det? Skulle det?
Ja.
Kristendom rätt sett. Jag vet de har det är skit med det här är sånt vad den heter men
But I think we need to produce an audio version of that in Norwegian.
Vi skulle ha haft en ljudversion av den boken.
And I am personal friends with the son of C.S. Lewis, the one whose mother married C.S. Lewis. I know the son personally.
Jag känner son till C.S. Lewis. Det var någon sån relationer där men son till Odo Middleman.
So yeah, Doug Gresham.
Oh, Doug Gresham, sorry.
Yeah,
sorry.
Yeah. No, and so maybe I can ask him if we can work on something special for Norway.
Så kanske vi kunde laga något speciellt bara för Norge.
Okay. But we'll work on that and pray about that.
Vi får jobba med det och be över det.
So I would like to do what C.S. Lewis did, and that is I would like to teach us the art of being shocked.
Jag ska göra något av det som C.S. Lewis hade som sån signatur. Det är kunsten att chockera.
Yeah. One of the shocks of today is that there is a crisis for evolution or Darwinism.
En av chockerna som är idag att det är en kris för evolutionstänkning.
That I never would have predicted as a high school student who believed in evolution.
Det hade jag aldrig sett för mig när jag gick på vidaregående skola.
Okay. If I went back to my junior high and high school years, I was going from my Christian faith to atheism.
För att jag växte upp som en kristen och när jag kom in på skolan så gick jag då bevege mig från att vara en troende till att bli ateist.
By the time I went to a very famous university, Princeton University, I was an atheist.
När jag entrat in på ett väldigt berömt universitet som heter Princeton så var jag en bekännande ateist.
And I sat at dinner and heard about a Christian group who were teaching creation.
Och så satt jag vid middagen och så hörte jag om en kristen grupp som undervisade om skapelsestro.
And I thought, okay, they're teaching it from the Bible. That's all right.
Så jeg tenkte, ja, det greit. Så lenge de bare holder seg til Bibelen, så det helt I orden at de gjør det.
But what shocked me is that they said, and now we're talking about, in our class, scientific evidence for creation.
Men det som sjokkerte meg var at de plutselig begynte å snakke om vitenskapelige bevis for skapelse.
I said, there isn't any scientific evidence for creation.
Det finnes ingen vitenskapelig bevis for skapelse.
Everything, all the facts point to Darwin being right.
Alle fakta, alt vi vet nå, det peker mot Darwins lære.
Who is teaching this class?
Hvem som underviser sånne klasser?
And they said, a Princeton graduate from the class of the 1913.
Det en som graduerte fra Princeton I 1913.
Okay. I said, that's your problem. He's 80 years old. He doesn't know 20th century science.
Det var nettopp det han sa, at ja, men det jo problemet deres. Det en mann, han 80 år gammel. Han kjenner jo ikke moderne vitenskap I det hele tatt.
I was very convinced I wanted to re-educate him.
Jeg var veldig overbevist. Jeg ønsket å på en måte omprogrammere han, eller lære han på nytt igjen.
A little class.
Bare gi han en liten undervisnings- oppdateringsbit.
So I went to a public event that they held, and I introduced myself to this Dr. Fullerton at the end.
Så jeg gikk til en sånn presentasjon som han skulle ha, han heter Dr. Fullerton.
Mm-hmm. And he said, could we go back to my apartment and talk?
Så han sa, kan du bli med meg på leiligheten, så kan vi ha en samtale der.
I presented all kinds of fossil and natural selection teachings to him.
Och jag presenterade fossilmaterialet, naturlig utvälgelse och en mängd av ting som på en måte var den sista undervisningen inför detta här.
But he was coming back with truth from Isaiah 53.
Men han kom tillbaka och returnerade med sannheter från Jesaja 53.
I'm thinking this is crazy. He's presenting different kind of evidence to me.
Det här är ju helt vilt. Alltså han presenterar ju helt andra bevis än det vi snackar om här.
And so I'll just leave it there that a struggle went on not just that night for 3 hours and the next day for 3 hours and went on for 6 months.
Denne kampen han hadde 3 timers varighet den kvelden 3 timers varighet den neste dagen og fortsatte I 6 måneder framover.
God was not over with me.
Du skjønner, Gud hadde ikke gitt meg opp.
Mm. So let me just go ahead and just with that setting the table, I will just mention that we are today going to be talking primarily about creation.
Så det bare som en bakgrunnshistorie, og vi skal hovedsakelig I dag skal vi fortsette å snakke om skapelse, eller skapelsen.
And I sometimes refer to the Bible as one of two speakers in an education system, like a stereo system with two speakers.
Og jeg refererer ofte til Bibelen som et stereosystem som har to høyttalere og sender to signaler, der Bibelen den ene signalen.
The music flows from the right speaker from the Bible.
Fra høyre side så kommer Bibelen.
It teaches about creation.
Den underviser om skapelsen vår.
But God has another speaker in his stereo system.
Men så har Gud en annen høyttaler også I sitt høyttalersystem.
The left speaker is nature.
Det naturen.
From the Bible, scripture, and also from nature, both flow the music of creation.
Både fra Bibelen og fra naturen flyter naturens musikk fram.
I love Zechariah 12:1, where it begins saying, the Lord is speaking.
Jeg elsker Zakaria 12:1, der du ser Herren taler, står det.
But notice what he says at the beginning of this prophecy.
Men legg merke til hva han sier I begynnelsen av denne profetiske talen.
This is the Lord who stretches out the heavens.
Det han som strakk ut himmelen.
It's the Lord who lays the foundations of the earth.
Som la jordens grunnvoll.
This is the Lord who forms the spirit of man within him.
Som formet menneskets ånd I hans indre.
I have a very scientific response to this verse.
Jeg har en veldig vitenskapelig gjensvar på dette verset, skjønner du.
It's one word.
Det et ord.
Wow.
Wow.
There are three levels of creation that are detailed here.
Her altså detaljeres tre nivåer av skapelse.
At the top is astronomy, or you could call it cosmology.
Øverst så har du astronomi eller kosmologi om du vil.
And scientists study the stars and galaxies to learn about all the universe.
Vitenskapen studerer stjernene, universet for å lære seg om dette.
But there's a shock here. I mentioned shock earlier.
Men jeg nevnte sjokkering, og vi skal fortsette med det nå.
Because it says God stretches out the heavens.
Gud sträcker ut himmelarna.
It says the same thing in Isaiah 42.
Du ser det samma I Jesaja 42.
It says it in about 6 places in the Bible.
Och det finns 6 olika skriftställen I Bibeln som säger akkurat detta.
This was written 5 centuries before Christ.
Det här blev skrivet alltså 5 århundraden för Kristus blev född.
But only less than 100 years ago did we learn scientifically that the heavens are being stretched out.
Men det bara 100 år sedan vetenskapen fant ut att universum utvider sig.
This is one of the major discoveries of the universe.
Det här var en av de stora uppdagelserna av universum vårt.
But the scientists should have known it already.
Detta borde vetenskapen ha visst för länge sedan.
If they had just read their Bible.
Visst de bara hade läst Bibeln.
So we find so many places where the Bible is being vindicated or proven right through science.
Vi ser så många ställen där det Bibeln sa för länge sedan, idag så blir det på något sätt tagt fram och lyftet fram som sanningen.
So we move from astronomy to the foundations of the earth.
Så går vi från astronomi till jordens grundvalar.
And that's geology.
Det är geologi.
And God says the highest point of this creation process is the spirit within you.
Och så säger han att det högsta punkten I denna skapelsesprocessen är Guds ånd I dig.
God through creation brought about your body, but especially that special thing called your spirit.
Och att Gud genom skapelsen skapade kroppen din, men inte minst din åndsdimension.
You were created unique by the master designer, the artist of all time.
Där du är skapt unik på en unik måte av den mästerkunstnaren från alla evighetstider.
And I trust that most of us have already been drawn into that relationship with God through Christ.
Och jag tror som en självfölga att de flesta av er här som allerede har blivit dratt när Jesus Kristus genom detta.
But if you're maybe on the outside looking in, God invites you to join that dance, the eternal dance that begins with the Trinity.
Om du skulle vara en av de som står från utsidan och fortsatt kikar in på detta kristna perspektivet, så inviterar dig att vara med I denna dansen som är skapelsesdansen med den evige skaper.
By the way, I can't help myself. I love to put pictures of pretty galaxies on my photos, okay?
Det får undskylda mig, men jag älskar att sätta bilder upp av vackra galaxer som är runt omkring universet.
Yeah, I think this is called the wedding ring galaxy.
Detta är bröllopsringgalaxen.
Okay.
På anledningen, kanske.
There you go. So we're told in Psalm 19:1, the heavens declare the glory of God.
Det står I Psalmen 19:1 att himlen erklärer Guds härlighet.
And we find in that psalm the same theme that God is speaking through both the universe and through the scriptures.
Och vi finner det samma tema här att Gud talar både genom universum och genom skriften.
And we see a whole series of passages in the Old and New Testament climaxing in Romans 1:20.
Och vi har en hel rad med skriftställen både från det gamla och det nya testamentet som förenas I Romarna 1:20.
Men know by intuition that we are created.
Människor vet intuitivt att vi är skapt.
It's just logic that's built into our way of thinking.
Det är en logik som bara ligger byggd in I vår måte att tänka på.
And I believe that evolution is Satan's attempt to throw a great big blanket over that testimony, that evidence for creation.
Och jag tror att evolution är Satans måte att kasta ett stort täcke över detta område så man inte ska uppdaga det.
If you go to Colossians 1, John 1 or Hebrews 1, you find a shocking fact.
Går du till Kolosserne 1, Hebreerne 1, Johannes 1, så finner du ända ett chockerande faktum.
All three of those chapters definitely point to Jesus.
För alla dessa tre pekar tydligt till Jesus.
Jesus died for us on the cross.
Han som dödade för oss på korset.
Jesus was raised to be our king and brother eternally.
Som blev upprest för att vara vår konge och vår bror för evig tid.
But Jesus is the one who created each of us.
Men han är den som är själva skaparen av var och en av oss.
Colossians 1 says that we were created by Christ and for Christ.
Kolosserne 1 säger att vi blev skapt av Kristus för Kristus.
I have that same scientific one word response.
Jag har igen det vetenskapliga fantastiska.
You can say it with me.
Du kan
wow.
Säga det.
Wow. Okay. And you were personally designed for relationship with
du
him.
Du var personligen alltså designat, skapt och format för relation till med ham.
But many people, as I said earlier, enter this tunnel of doubt, as I did.
Men många människor alltså har entrat in I denna här tvilens tunnel, liksom jag själv gjorde.
Has anybody here ever heard of Richard Dawkins?
Är det någon här som har hört om Richard Dawkins, för exempel?
Some of you have read maybe some of his writings.
Någon kanske har kommit över några hans skrifter.
He wrote a terrible book, very deceptive book called The God Delusion.
Han skrev en förfärlig bok, en väldigt förförande bok som heter The God Delusion.
I've known a family who lives in New York that had a tragedy.
Jag har kännskap till en familj, personlig kännskap till en familj från New York som upplevde en grusom tragedi genom denna boken.
Their 25-year-old son was urged by the biology professor to read the God delusion to straighten out his or to correct his creationist beliefs.
Deres 25 år gamle sønn, han var for så vidt en kreasjonist, veldig frimodig kristen. Han ble oppfordret av sin biologilærer til å lese denne boken The God Delusion for å korrigere hans barnslige tro.
So Jesse Kilgore, age 25, took the challenge and read the entire book, keeping it hidden underneath his mattress.
Så denne 25-åringen Jesse Kilgore, han tok en sjanse. Han lånte boken, leste boken I all hemmelighet, la den under madrassen sin mens han holdt på å komme seg gjennom den.
On the same Facebook and the blog that he had been witnessing for Christ 2 weeks ago, he declared, "I am now an atheist."
Och på den samma bloggen där han hade tidigare varit en frimodig bekännande kristen, säger han plötsligt en dag, "Jag är nu blivit en ateist."
And he said, "I have no reason. That there's no meaning in the universe."
Jag har ingen mening. Det är ingen mening I universum längre.
And a family friend, actually an uncle, said, "Well, you know, I'm glad you've arrived." At the island of truth.
Och en vän av familjen responderade på bloggen och säger: "Åh, jag är så glad för att du äntligen har kommit till sanningsförståelse."
And Jesse said a friend told me that I could just complete the process through taking my life.
Och en annan vän hade skrivit att nu kan du bara fullföra processen och ta livet av dig.
The uncle didn't say anything.
Onkeln gav inte gensvar på det.
The next morning he bought a gun, bombed shells and took his life.
Påföljande morgon så köpte han sig en pistol och tog sitt eget liv.
The parents had no idea what had happened until they found the God delusion hidden under his mattress.
Föräldrarna hade ingen aning om vad som hade ledet till detta här för de fann denna boken som var skjult under madrassen hans.
One of our projects this year is to show point by point that the God delusion has despicable scholarship, terrible scholarship.
Så en av våra projekter då I dessa här grupperingarna är också visa till att alla påståenden som man kommer med I boken The God Delusion är bakgrund för eländig vetenskap, dålig forskning och dåliga bakgrunds.
We don't want any more Jesse Kilgore stories.
Vi trenger inte fler historier som Jesse Kilgore.
Ja. And so, but one of the things that I can say is that God has redeemed that story for His glory.
Men det jag kan se är att Gud har snudd denna här onda händelsen där sån till att bli något som nå härliggör Gud faktiskt.
Yeah, I think that Jesse Kilgore and we could discuss this later. Had genuine faith, and so this is an eclipse of his faith.
Jag tror att han upprinnligen så hade han en genuin tro att detta här var på något sätt ett mörkt område I hans trosområde.
So the dad is looking forward to hugging his son in heaven.
Så far han ser fram till att möta sin son I himlen och ge han en kläm där.
And he said after that hug he's going to say now why didn't you tell me about your struggle?
Och då när det sagt så ska han. Varför fortalte du mig om kampen din?
But then he'll give him another big hug.
Men så får en kläm till.
Yeah. And God has led an atheist young man into their family who has now accepted Jesus and is leading people to Christ all over New York.
Och det som har skett är att Gud ledet en ung ateist in till att bo I denna familjen och nästan sagt ersatte den sonen som då försvann och han har blivit en troende och blivit ett fantastiskt vittne som har en enorm inflytelse I hela New York området.
God has the victory.
Så Gud segrar till slut. Amen.
Okay. So what I want to do is just say many people enter the tunnel of doubt. And C.S. Lewis said, if you're in that tunnel of doubt, just consider this. Human souls are scientific instruments.
Så många människor, som han säger, har varit I denna tvilens tunnel. Men alltså C.S. Lewis, han sa följande. Att en mänsklig själ är ett vetenskapligt instrument.
That's an interesting statement.
Det är ett ganska intressant uttalelse.
Lewis says that there's two facts that we know down deep. A law of right and wrong exists above us. And we know that we break that law daily.
Han säger bland annat att som ett instrument så igenkänner vi att det finns en objektiv lov som berättar oss någonting som är rätt och galt och den samma lov också berättar oss att vi stadigt bryter denna loven.
Does that argument or that truth hit home to our hearts?
Griper den där hjärtat på något? Den sanningen.
As I was at Princeton meeting with a Bible teacher for 6 months, it finally hit home to me.
När jag var på Princeton och jag mötte den här bibelläraren så gick det plötsligt upp för mig.
I finally knew I was a sinner who needed a savior.
Jag förstod plötsligt att jag var en synder och jag trenger en frälsare.
So this is what I looked like at that time when I was 19.
Ja, där var han ung och käck, 19 år gammal.
I've changed a little bit.
Har förändrat mig bitte lite grann.
Yeah. But the night when I finally, after 6 months of Bible study and many debates, it came down to this.
Men den kvällen alltså som han bestämt sig för att bli en kristen, efter 6 månader så kom det likväl fram till följande.
My friend Bill said, Do you understand that trusting Christ is not just a thought in your mind, it's putting your weight on Christ, it's putting your dependence on Christ.
Han sa förstå detta här att det att stole på Kristus är inte en tanke I hodet ditt, men det är att lägga hela sin vikt, hela sitt liv på Kristus.
You trust that he died for you, all your sins and rose again.
Du har tillit att han döde för dig och uppstod igen.
And so then eternal life is a gift you can never earn.
Så evigt liv är en gåva som du aldrig kan göra dig förtjänt av.
And it's almost like somebody was grabbing my shoulders and turning me around in a dark room with no light.
Och det var som om någon tog tag I skuldrene mina och så snudde mig runt alltså I ett rum som var mörkt.
I mean it wasn't like I had a vision but in my mind's eye this is what I saw.
Det var på ingen måte en vision men I mitt inre sinn så såg jag detta här för mig.
It was like someone turned me and there was Christ bathed with light.
Och där när jag snudde mig runt där var Kristus badat I ljus.
And it was almost like he was beckoning me, come.
Och då som han inviterade mig, kom.
And I said to Bill, do I have to make this decision here in front of you?
Och jag sa till Bill, må jag ta den här bestämmelsen här föran dig liksom?
He said, you know, you can make it privately in your room.
Han sa du kan göra den var som helst.
But he says if you make the decision let me know right away so I can help you.
Men när du har tagit beslutningen säg ifrån så jag kan hjälpa dig.
And again like envisioning Christ saying come I said I think I need to come to Christ right now and get it over with.
Och jag förstod att jag måste komma till Kristus nu och bli färdig med det.
Okay. So I prayed a simple but sincere prayer trusting Christ.
Så jag bad en ärlig uppriktig bön jag har tillit till Kristus.
And my doubt about what would happen when I die was instantly lifted.
Och min tvivel runt vad sker när man dör blev med en gång borta.
I know if I died I would go to heaven not because of anything I had done but because of what Christ had done for me.
Jag visste att jag var på väg till himlen inte på grund av något jag hade gjort men på grund av Jesus hade gjort för mig.
And so as I left I was still very confused. I was in a little bit of a tunnel of doubt not about Christ but about something else.
I det jag förlot det stället efterpå så var jag fortsatt lite sån I tvilens tunnel. Inte angående Kristus men angående andra ting.
So I was walking down the street back toward the campus from this house.
Gick nerver gatan på väg tillbaka till universitetsstället vårt.
And I stopped and said, "Dear God, I have one request."
Så sa jag, Gud, jag har bara en bön.
If it's okay, I don't really want to fellowship with the Princeton Christians because they're all creationists.
Hvis det greit for deg hvis jeg kan slippe å være sammen med disse her Princeton kreasjonistene, for at de kreasjonister hele gjengen.
And you know, I'm an evolutionist. I think that you work through evolution.
Og du vet at jeg evolutionist, og jeg tror at du brukte evolutionen hele veien.
So if it's okay, I will go another way, and they can go their way.
Så hvis det greit, så kan de gå den veien, og jeg kan gå og fortsette den veien.
My first prayer, 10 minutes after receiving Christ.
Det var min första bön, 10 minuter efter jag blev frälst.
And I can imagine God say, permission denied.
Jag ser på mig Gud bara säger, beklagar, söknaden avslått.
But that's exactly what happened. God has it all on videotape. When we get to heaven, I'll show you the videotape.
Gud har allt detta här på videotape och du ska få se den filmen när du kommer dit.
And the funny thing is, within 24 hours, the fog lifted. I still was a Darwinist, but I entered into fellowship with Christians.
Men intressant är alltså det på 24 timmar så lätta tåka och jag började också få del I detta här kristna fellesskapet. Jag var fortsatt en Darwinist, men alltså jag var mer och mer in med den kristna gruppen.
And 3 months later, standing at the back of the church, I entered into a dialogue with a friend about fossils.
3 månader senare så var jag I en dialog I en kyrka jag stod bakom och diskuterade om fossiler och deras funktion och verklighet.
And in 3 minutes, he explained to me all the information I needed to flip me from a Darwinist to creationist.
Och I löpte 3 minuter så delte han den nödvändiga informationen till att switcha mig från att vara en obvious Darwinist till att bli en 100% creationist.
I've been a creationist ever since.
Och jag har varit en creationist sedan då.
So, that's a little of my story. But you see, evolution is saying that complex order can come through just nature.
Du vet att evolution säger att en väldigt komplex sammansatt orden kan vara ett resultat av naturliga processer.
But we know very directly and we can analyze scientifically where design can be seen.
Men vi kan alltså vi vet och vi kan analysera intellektuellt där design där form och fasong är till stede, orden är till stede.
Is this the result of wind and waves hitting the shore of the Danube River in Budapest?
Är detta ett produkt av vind och regn och erosionskrafter som har träffat detta område I Danube River I Budapest?
That's not a good theory.
Det är väl ingen god teori, nej.
I may not know the individual architect or all the builders, but I know this was designed.
Jeg kjenner jo ikke personlig arkitekten eller de bygningsfolkene som var der, men det ingen tvil om at dette et produkt av design.
This is the Hungarian Parliament building. It's one of the most beautiful buildings in the world.
Dette det ungarske parlamentet, og det en av de vakreste bygningene I verden.
It shouts design.
Det hele byggverket roper fantastisk design.
You take a bacteria cell and it is a thousand times, at least a thousand times more complex than that.
Men så kan du ta en bakterie, en celle, og den altså tusenvis av ganger mer kompleks enn det du ser her.
You take a human and it's a billion times, more than a billion times more
complex. Tar du et helt menneske, så vi altså milliarder ganger mer komplekse enn det du ser på veggen der, eller på bildet der.
If you were walking through a part of Norway and you saw that, would you say, "Wow, look what the snowstorm did"?
Hvis du hadde gått I Norge en plass og kommet og sett dette her og sa, da hadde du sagt, "Oi, se hva snøstormen har dannet her."
Lucky wind patterns.
For veldig fordelaktige vindmønstre I dette området her.
No, obviously this is a large and complex sculpture. I think they need to win an award.
Nei, det jo en stor, kompleks kultur som fortjener belønning.
Okay. And so I would say that intelligent design theory is really on solid foundation.
Så jeg vil si at intelligent design-teorien, den har en særdeles solid fundament og grunnvoll.
Detecting patterns of design or design patterns in nature is what it's all about.
Dens oppgave å finne mønster I naturen.
And really, design can be done by an open-minded agnostic or a Jew or a Buddhist.
Och det kan du igenkänna om du en öppen bekännande agnostiker, om du en jøde eller om du buddhist, det spelar ingen roll, vem som helst kan komma till kännskap om att detta design.
There are no religious content. That is, we in intelligent design, we're not against scripture, of course. I'm for the Bible, but we don't bring scripture into our arguments. In the lab.
Slik at innenfor den her intelligent designbevegelsen, så man først og fremst ikke opptatt av det religiøse aspektet, selv om de vet at det på en måte en del av det det peker I retning til. Men det ikke Bibelen som fundamentet for det vi presenterer.
So it's focused on scientific evidence.
Det vil si at man prøver å fokusere på vitenskapelige, rent vitenskapelige beviser.
And using good principles of reasoning or thought about that evidence.
Og bruker gode, rasjonelle, logiske argumenter for å peke på denne sannhet.
You can see in the United States a formation called Man in the Mountain in New Hampshire.
Det her en fjellformasjon I New Hampshire. Den heter Mannen I fjellet.
It's still on the license plates of cars, but sadly he collapsed. This mountainside collapsed 10 years ago.
Den finnes fortsatt på bilregistreringsnummeret I USA, så kan du få det her som bilde. Men bare for noen år siden så falt hele fjellformasjonen ned, så den eksisterer ikke lenger I naturen.
Where you see the indentation above the nose and at the mouth and underneath his chin, that is softer rock.
Där du ser disse innhakkene där øynene där under nesa og munnen, det mykere bergarter som da har gått vekk på grunn av erosjon.
The nose, the forehead, everything that projects is harder rock.
Mens nese, panne, hake hardere bergarter.
And so this could be formed by erosion.
Så dette jo noe som kan være formet av erosjon.
You don't need a theory of Indians climbing up the mountain at night and carving and then hiding during the day.
Du har ingen behøring ha en teori at noen indianere som klatrer opp der om natta som hogger løs på fjellet og så gjemmer seg om dagen.
No, nature explains that.
Naturen har sin enkle forklaring der.
Simple erosion.
Det ganske enkelt et produkt av erosjon.
But can erosion explain these men in the mountain?
Men tror du erosion kan forklare disse fire mennene I fjellet?
Obviously not.
Selvfølgelig ikke.
And so again, distinguishing that which is clearly designed from that which is potentially created by nature is what design is all about.
Så det å kjenne igjen det som kan være tydelig preget av design og det som potensielt kan være laget som et resultat av bare natur, hele hovedsaken til intelligent design.
My wife and I have been blessed to go to 33 countries and Norway is the 34th. Yes.
Ja, kona mi har fått velsignelsen av å være I 33 land. Norge nummer 34 og det stor glede for.
I received an invitation to come and do a debate with a gentleman who is the director of the Evolutionary Society of Italy.
Her et bilde fra et universitet I Italia der jeg hadde en diskusjon med en skole som da har evolution som sitt basegrundlag av undervisning.
This is at the oldest and largest university in Italy, just north of the Colosseum.
Det är det äldste och det största universitetet rätt norr för Colosseum, som är då I Roma I Italien.
You can see we had a nice turnout, standing room only.
Det var väldigt mycket folk där sånt, till slut så var det bara ståplatser igen.
I was told that this is the first time in 100 years that Darwin's theory had been challenged at a major Italian university.
Första gången som Darwins teori hade blivit utfordrat på detta stället här som på 100 år.
I had far too much fun. It was absolutely crazy.
Jag hade det allt för gøy. Det var helt vilt.
Okay. And it was the reason was that Boncinelli, Dr. Boncinelli had not done his homework.
Och grunden var att Boncinelli, han som var ledare för detta här sånt, han hade ju gjort hemläxan sin.
He kept bringing up in things about Noah's ark and the Bible and I was talking just about science.
Han argumenterade om Noahs ark och Bibeln och det ena och andra, men jag höll mig till vetenskap hela vägen.
And I like talking about the Bible, but it was agreed we're talking about intelligent design, which is a science theory.
Jag kunde gärna snacka om Bibeln. Jag älskar ju den biten där som vi hade varit eniga om att vi skulle snacka om vetenskapliga teorier.
And I feel like saying, boy, Dr. Boncinelli, you certainly like to talk about the Bible.
Så jag är liksom snudd om att Boncinelli säger, det skulle överraska mig att du är så intresserad I Bibeln.
But I don't see any scientific evidence to support your theory, so let's talk about that.
Men du har ju ingen vetenskaplig bevis till stöd för din teori, så låt oss hålla oss till det istället.
Maybe that's why he looks so grumpy up there.
Mulan var lite sur på grund av det.
Okay, but again, when we go from country to country, we see the same thing.
Land efter land som vi besöker, så är det den samma historien som gentar sig.
Here you see a class looks like the Culinary Institute, people learning to be cooks.
Detta ser ut som det kockinstitutet.
But actually, this is the first year medical class at the University of Kharkov.
Det här är första års studenterna på medicinstudiet I universitetet I Kharkov.
Yeah, and I asked two students to smile for me, and they were happy to do that.
Fick ett närbild av två studenterna här sån.
And these students were shocked to hear a 30-minute presentation of scientific evidence showing a cell cannot arise from chemicals.
De var chockerade att höra en 30-minuters vetenskapligt baserad presentation om att en cell inte kan utveckla sig vid naturliga processer eller av tillfälligheter.
They were finding out what we're going to focus on today, that the science trigger a crisis in Darwinism. I think so.
De blev överraskade av detta här, att vetenskap trigger en krise I darwinismen. Det är ganska intressant.
And again, we're just going to focus on Darwin's problems, but also on the evidence for ID.
Vi ska fokusera på Darwins utfordringar och också på det som intelligent design ger som svar på detta.
And intelligent design is the study of patterns in nature that are best explained as a result of intelligent design.
ID, som man förkortar det här, det är alltså studie av mönster I naturen som bäst kan förklaras utifrån de resultaten som du finner inför intelligent design.
And as we look at the galaxies, including the Sombrero galaxy here, we see something strange.
När vi ser på galaxerna våra, det är Sombrero-galaxen, så lägger vi märke till något förunderligt.
I like the way, but the word sombrero, a big wide Mexican hat.
Sombrero är alltså en mexikansk hatt. Du ser den mexikanska hatten här sån, ikkär sant? Bredbremmet sån.
So I think they came up with the right name for this galaxy.
Det tror jag är ett passande namn för denna galaxen här.
Yeah. But all those 200 billion stars in this galaxy could not hold together if the force of gravity were not fine-tuned.
Men alla dessa 200 miljarder stjärnorna som formar denna galaxen ville aldrig kunna göra detta utan att det var gravitation som håller detta på plats.
And in fact, not only is the force of gravity fine-tuned, even the expansion rate of the universe is fine-tuned.
Inte bara är det gravitationskrafterna som är finjusterade, men också utvidelsen av universum är också en finjusterad störelse.
To 65 power, to 10 to the 65th power.
Ja, det är alltså 10 med 65 nuller bak. Det är alltså den finjusteringen som utvidelsen av universum har akkurat nu.
One atheist scientist who I show his comment to my class said, "This level of precision is crazy."
En ateistisk kar kommenterade att det här och säger att det här nivån av precision är den rena galskap.
And so I think that God is showing something to the physicist, including the entropy problem.
Och jag tror man ser någonting innanför fysiken här som är ett problem för dig. Och det är också detta problemet som man kallar för det entropiska problemet, eller entropiproblemet.
You could call this
problem.
Yeah, you call this the problem of molecular disorder.
Man kallar det problemet av molekylär uorden, eller det är ett förfallsproblem att ting faller från varandra.
This car has an entropy problem. It has lots of entropy.
Här ser du ett entropiskt problem. Det är massa entropi till stede här. Det förfaller.
As we say in a body shop, it needs some work.
Som man säger I en ett verkstad, denna tränger skicklig arbete för att komma sig på banan igen.
But you see, the issue here is that disorder is always increasing. It's moving to a maximum molecular disorder.
Och det är vanskligt detta här, för att denna oordnade molekylära oordnen, den är ökande.
But evolution says the opposite.
Men evolution säger ju det motsatta.
No, it's saying that we can get new order rather than more disorder. We'll get new complex order just for free from nature.
Den säger att vi vill få ny orden. Naturen vill danna nya ordnar och nya systemer av sig själv.
Like this house that I can get you a good price on in Ohio and in the United States.
Huset här I Ohio, du kan få en god pris på detta huset här.
It has a major entropy problem.
Vi ser ett stort entropiproblem här, ikke sant?
And what I told my wife when we pulled over to take a picture of this house is that this is a picture of what would happen to our DNA if God had not provided a spell checking system to correct as many mutations as it does.
Och det här är inte bara ett bild av detta huset, men detta är också ett symbol på det som ville ske med ditt DNA I kroppen din. Visst det inte var för det faktum att du har I den kopieringsprocessen som hela tiden pågår I kroppen din, så har du ett rättesystem som korrigerar så att dina celler kopieras med riktig innehåll och med riktig funktion hela tiden.
Even so, the disorder or entropy will increase and God has planned a rehabilitated new heavens and new earth.
Och vi vet att denna saken här som med förfall, det kommer att öka och öka och Gud har en plan där han säger att han vill en dag fördi detta slutar av sig själv skapa en ny himmel och en ny jord.
A very famous scientist, not a Christian, has said this for Fred Hoyle.
En berömd vetenskapsman, ingen kristen, han sa om detta här, han heter Fred Hoyle.
He looked at the fine tuning and he made this comment.
Han så på finjusteringen, alltså fininställningen på det som är I universum och har följande kommentar.
A common sense interpretation of the data suggests that a super intellect has monkeyed with physics as well as with chemistry and biology.
En vanlig förståelse av data är att det föreslår att ett superintellekt har lekt med de fysiska tingena så väl som det kemin och biologin.
And I'm so glad that the super intellect Jesus became one of us.
Vi är så glada att det superintellektet Jesus blev en av oss.
And even though we've failed him and frustrated him and dropped the ball many times, he reaches out with his hand and says, I receive you back to myself. I forgive you, my child. And he cleanses us daily.
Och även om vi svikter han, om vi på något sätt kommer så till kort så många gånger, så är det han som sträcker ut handen och tillbyr oss tillgivelse och möjlighet att leva I hans relation varje dag.
I don't know if you've ever heard of the Christian rock artist Peter Furler.
Peter what?
Furler, F-U-R-L-E-R, Furler.
Furler? Nej, jag vet inte om du känner till en kristen
artist. Used to be with the Newsboys.
Furler?
Furler.
Oh, okay. Peter Furler, han alltså Newsboys.
Yeah. He says in his song,
God's
Reach.
God's not dead.
Yeah. You reach for me.
Du sträcker dig mot mig.
Okay. Like a father wipes away the tears.
Som en far tar bort tårerna.
So many people in this world.
Så många människor här I världen.
But I hear you calling out my name.
Men jag hör du kalla mitt namn.
And that then the creation is directed at you individually. He invites you, his created treasure, into that relationship.
Så skapelsen något som handlar om dig individuellt, hur du inviteras till att vara en del av det skapta.
The superintellect became one of us. He knows what it's like to be a human being.
Superintellektet blev en av oss. Han vet vad det är och vad det innebär att vara människa.
It's wonderful.
Det är vidunderligt.
But I'd like to shift gears from astronomy to the big world of biology and Darwinism.
Jag ska skifta gear nu ifrån det som har med universum och det där ute att göra till biologi som är kanske ända större och ända mer sammansatt.
I believe that we have in DNA the perfect example of design.
Vi har nämligen I DNA det perfekta exemplet på design.
Okay, and here we have a model that we developed and we have I think maybe 5 of them left.
Här har vi.
You too can own a model of DNA.
Det här är en DNA-modell som vi har utvecklat. Det finns bara någon få av dig. Du kan vara en av de första I Norge som äger det här. Det är bara 10 stycken som blir I Norge, så du kan vara en av de som äger en sån. Och det tränger er alla. Vad vill du säga?
Okay, so I will let my colleague just twist the top handle a little bit. You can see that it does a little twist, like DNA has a twist.
Jag ser att du då får den kända DNA på en måte svingen som du känner igen.
Okay, and now you can untwist it at the top.
Untwist, we're done.
Yes, and then we have little methyl tags that are like additional layers of information on top of the DNA.
Här har du ett tillägg, någon sån här påkopplingar, alltså metyl påkopplingar. Som är ett tillägg av information I tillägg till det som ligger I DNA redan.
And when they're added to the C letter, it turns the gene off. It puts it to sleep.
Den kopplar sig till bokstaven C I det genetiska alfabetet på fyra bokstäver och då sätter den hela denna delen till I sömn.
It lets it rest.
Alltså då går den in I vilomodus.
So we have A and T always going together.
A och T, de är alltid samman.
And C and G always go together.
Och C och G är alltid samman.
And we have a color code for those.
Och de är alltså då färgkodat.
We have the D or deoxyribose sugars here.
Och så har du D på utsidan här som är sockersubstanser.
Sugar is white.
Socker är därför vitt.
So that's why we make it white.
Där därför vi lagar det vitt.
And we have the P or phosphate.
Och så har du P som är fosfater som är det som håller kopplingarna samman.
Okay. And we actually have a way to sing the structure of DNA.
Och de har faktiskt en sång som de har lagat också som beskriver strukturen I DNA.
You've heard of the A B C D E F G.
Du har hört det här bokstavrimmet. It's okay. Not a very famous one here in Norway, but
okay.
Anyway,
okay.
It
okay.
Works.
Yep. Okay. A with T and C with G held in place by D and P. When I rest, you will see methyl tags plugged into C's.
Yeah.
Now I know my ATCGs, won't you come and twist with me? Okay, so we hope to teach this song and share this model in biology classes.
Vi hoppar att kunna lära sången, undervisa om detta här I biologitimer.
But even the Christian homes, my brother said, could maybe hang it on the wall and it would be a conversation starter.
Men Eriks förslag var här om dagen att det här bör vara I ett vart eneste hjem. Det bör hänga på väggen och det är begynnelsen till en samtale om det fantastiska informationsnätverket som ligger I DNA. Så istället för att ha en häckla hardanger som på väggen så har du den här.
I don't know what he said, but it's wonderful. Okay, okay. And it actually opens.
Och den delen, du delar den.
Isn't that cool?
Är det kul?
And then using the magnets, the wonder of magnets, it comes back together.
Och så brukar den magneter för att komma samman igen.
Yeah, with a little help.
Med lite hjälp från sina vänner.
Okay. So if you would like to come and play with it as a toy, we invite you afterwards.
Så du kan komma och leka med den så mycket du vill efterpå.
So we are going to be talking now and we go fast. Are your seat belts buckled?
Så vi kommer att gå raskt nå den sista delen här så du måste ha sätebältet gott fästet.
So I'm just going to go quickly and then we'll be done. Okay.
Vi tar den sista avslutningen på det här med. We can't hurry too much through this.
Okay.
This is too good.
Okay, it's too good.
Yeah.
We'll take it at a medium pace.
Ja, då tar vi och slakker ned til medium fart.
Okay. All right.
Det här är bara så bra att det här må man bara inte gå glipp av för att säga sånt.
Okay.
Och han med vetenskapsbakgrund, det är bara helt guld.
There are atheist sparks that when you touch Darwinism that come from Richard Dawkins.
Det är flera alltså ateister som har sitt utgångspunkt med Richard Dawkins bland annat.
He actually said a good thing here. I think I'll quote this good statement.
Han sa faktiskt något här som är ganska förnuftigt.
Biology is the study complicated things that give the appearance of having been designed for a purpose.
Att biologi är studier av komplicerade saker som ger en skinn av eller att det ser ut som det har blivit designat med hensikt.
There, I think he's right.
Där tror jag han träffar mitt i blinken.
So, but then he turns around in this book, The Blind Watchmaker, and says something against that.
Men så skriver han vidare I den boken som heter Den blinde klocke eller blinde urmakaren.
He says the appearance is just an illusion.
Ja, detta här med att det ser ut som det kun en illusion.
He says actually the complicated appearance of design is created by a system of random mutations and natural selection.
För han säger att detta komplicerade elementet av design har sitt utgångspunkt bara av tillfälliga mutationer och naturlig utvälgelse.
I actually saw a headline in the paper at your house that had another B. I'm trying to remember the name of that special house. And it had like three B's in a row. I don't know if you remember.
Og stubber.
Stubber. Did anybody see the headline?
Verden her om dagen. Første side, stubber med tre B'er.
And it had three B's in a row.
Ja, tre B'er altså som var på rad og rekke.
That's a typographical error.
Ja, altså det jo bare en skrivefeil, men det kul da.
Right? But it didn't create new information.
Men den skaper ikke noen ny informasjon.
It didn't bump it to a new level.
Det ble liksom ikke en ny forståelse ut av det.
It maybe entertained us and made us laugh. Ha ha.
Vi fikk litt underholdning og vi lo av det. Yeah. Superkabbe.
So mutations either are neutral, which is like the extra B.
Och det här är sånt med mutationer. De är I bästa fall neutrala, som om du lägger in en extra B.
Or they are hurtful or deleterious. They would ruin the information.
Eller så är de skadliga eller direkt ödeläggande och vill till synes sist ödelägga hela.
And the scientists working in intelligent design have confirmed it over and over in the lab.
Och vetenskapsfolk som jobbar med detta här här har gång på gång bekräftat detta här I laboratorierna sina.
Mutations are only good at one thing.
Mutationer är kun gott för en ting.
Breaking molecular systems.
Det är att bryta I stycker molekylära system.
That doesn't bode well for evolution.
Då vittnar ju inte det väldigt gott för evolutionsteorin som bygger på det som fundament.
But Darwin did, of course, lead all the people of the world to this idea that these mutations are going to be filtered out by natural selection.
Men Darwin var den som da pekte på at alle disse mutasjonene som da vi utsettes for etter hans sigende, de filtreres gjennom det vi kaller for naturlig utvelgelse.
And supposedly there are beneficial mutants.
Og utifra det så skal det da være fordelaktige mutasjoner også.
But we ask the question, is there evidence of the power of mutations and selection to construct new body plans?
Men vi stiller oss stort spørsmålstegn rundt dette her. Finnes det positive, eller beviser for positive mutasjoner I utviklingen for å bygge nye, nye ting?
Now, if I had a way to remove the back of this and show you the circuit board, I would.
Hvis jeg kunne ha tatt datamaskinen her fra hverandre, så at du kunne ha sett strømkretsene, koblingene som du finner inni en datamaskin, så kunne jeg gjerne gjort det for deg.
Maybe I should next time order one that has an outside that's clear plastic or glass.
Kanskje man skulle lage en datamaskin som gjennomsiktig bak her sånn.
So everybody can see the circuit board.
Slik at du kan se hvordan det hele henger sammen, de elektriske komponentene henger sammen der inne.
How important is the circuit board?
Hvor viktig disse... Disse her brettene som de bruker som, som komponenter for disse her elektriske komponentene som sitter sammen.
Is that a minor thing?
Det en mindre viktig sak?
Or is it crucial or basic?
Eller det en avgjørende sak?
Well, they found out that the mutations when you fiddle with the circuit board of animals kills the animal instantly.
Man har sett at når du tuller med altså dette instrumentpanelet I forhold til mutasjoner og sånt nå, så dreper det dyre.
But to change the animal, you must mutate the circuit board.
Och likväl för alltså här har du två element då. Du har de komponenterna som du sätter på den här elektriska tavlan. Alltså för att få då en utveckling så måste du då ändra detta här här sånt.
It has a four letter name. If you want to write this down in your brain, you can do that. DGRN.
D G R N.
Yeah. And the little D is followed by the capital GRN. It's a little D.
Ja, D G R M.
Yeah. And all are in capitals except strangely the first little D.
Alltså där är stora bokstäver på det sista men en liten D föran.
There's a Google search for you.
Det här är en Google undersökelse för dig.
And put the name Stephen Meyer with that.
Du kan skriva namnet Stephen Meyer samman med det här D G R N.
I call this the lightsaber for Jedi Knights for creation.
Detta är lyslansen för Jedi krigarnas kamp I förhåll till skapelsestro.
That was an extra thing I threw in. Is that okay?
Han la en lite sån här Star Wars elementer här som det är jag så känt med.
Now, microevolution is really no problem, like the development of all races from Adam and Eve.
När det gäller mikroevolution så är det överhuvudet inte något problem I det hela, för du ser hela utvecklingen från Adam och Eva är ett resultat av det vi kallar mikroevolution.
Those are minor changes.
Det är små förändringar egentligen.
Yeah, and so for example, the Darwin finches in the islands of the Galapagos Islands, their 14 species could have evolved from an original pair.
Slik at Darwins finker som du finner på Galapagosøyene med 14 forskjellige typer där ute, de kan väldigt grejt har kommit ifrån en utgångspunkt.
So we have no problem with that.
Det är inte vanskligt för oss I det hela tatt.
And the 600 species of fruit flies on the Hawaiian Islands all could have evolved from a single pair.
Eller de 600 typerna fruktflugor som du finner på Hawaii, de kan också ha sin upprinnelse I ett enda par utgångspunkter.
But the finches remain finches.
Men finkarna fortsatt finkar.
And the fruit flies remain fruit flies.
Och fruktflugorna är fruktflugor.
Yeah. But If you had a Hawaiian fruit fly evolve into a Darwin's finch, that would be macroevolution.
Men har du en fruktflue på Hawaii som utvikler seg til å bli en av finkene, da har vi evolusjon sånn som det de påstår selv.
We think there's good evidence for microevolution.
Vi tror altså man finner gode støtter for at mikroevolusjon finner sted.
But we believe that there is zero good evidence for macroevolution by Darwinian means.
Men det finnes ikke ett eneste godt bevis for makroevolusjon slik som Darwin påpeker.
Some of the proofs of Darwin have collapsed recently.
Mengder av disse bevisene som da darwinistene har produsert, de har fullstendig kollapset i det siste.
This set of drawings of different embryos and their development has been included in textbooks for years.
Dette settet med tegninger som prøver å vise til utviklingen fra embryostadiet utover I forskjellige dyr og forskjellige og mennesker og med forskjellige dyr har fullstendig kollapset.
When I was in 8th grade, I actually took this picture into my biology class and showed it to my teacher.
Men Dette her altså brukes fortsatt, og når han gikk på skole, så tok han med seg dette bildet og viste det til biologilæreren sin.
And then my teacher went on down and he said to the class, look, look at what Tom has brought in.
Og så gikk læreren min ned, og så sa han, se hva Tom tok med seg til klassen her.
And everybody came over and looked at it. Wow.
Og alle var helt, wow.
Yeah. Humans evolved just through a pattern of growth in the womb.
Du ser, mennesker har jo forskjellige stadier I embryostadiet, og så utvikler seg I mors mage.
Humans even go through a fish stage in the womb.
Og det ser ut som vi går gjennom et sånt fiskestadie.
They have gill slits.
Du ser det nesten sånn som noen gjellespalter på siden her.
I wonder if they go like this, like a sturgeon or a haddock or
a beveger seg sånn
salmon.
Oppveksten.
Okay. No. Yeah.
Nope.
These pouches of tissue are not related to the lung at all.
Men disse her posene som du ser på siden her, sånn, de har ingen relasjon til lungene I det hele tatt.
They build glands, the jaw, the inner ear.
De bygger det indre øret, de bygger haken, de bygger forskjellige glands, hva det for noe, eller?
Yeah, glands, different kinds of glands.
Kjertler, der har vi. Yeah.
And so the shock of shocks is that Haeckel, who drew these drawings, was rebuked by his fellow biologist 120 years ago.
Så sjokket var egentlig at Haeckel, som skrev dette her og tegnte dette her, han ble irettesatt av sine medforskere for 120 år siden.
His fellow scientists said, these are not accurate. You're making these look like they are evolving.
Medforskerne sa, dette her ikke riktig gjengivelse av utviklingstrinnene. Du får det til å se ut som at de har den samme utviklingsmønstre.
These were fraud.
Så det var falskninger altså. Forfalskninger.
And yet, even with that, scientists and biology teachers have been printing these fraud, fake pictures for over 100 years.
Likevel så trykkes dette den dag I dag I våre lærebøker.
At the same stage, those embryos do not look similar. They look radically different.
Sånn ser de forskjellige embryoene ut.
They do not show any kind of no evolutionary pattern is seen.
Det overhovedet ingen likhetstrekk I den evolutionistiske prosessen.
And I could give many other examples of collapsed proof, but I'll just mention one more here.
Og det finnes et hav av disse bevisene som de har brukt for støtte for evolusjonsteorien som har kollapset. Et hav av beviser mot dette nå.
Some people have said that most of our DNA is just worthless trash. It's broken, it's junk.
Man sa lenge at den største delen av vårt DNA det man kaller for søppel-DNA.
It used to be say only 2% of your DNA is used. The rest is like a desert, like a Sahara desert.
Man sa, bare 2% av DNA var det som var I bruk, mens 98% som Sahara-ørkenen. Det helt livløst.
And then they said, wait a minute, we really haven't checked those desert areas to see if something's happening underneath the surface.
Men så sa de, vi har vel kanskje ikke sjekket godt nok på disse ørkenområdene om det noe som skjer litt sånn under overflaten.
So they began to send genetic probes into these unknown regions to see what was happening.
Så begynte man å ha genetiske undersøkelser, man gikk I dybden på disse såkalte døde områdene for å se, det noe som skjer her I det hele tatt?
ENCODE, that's the name of the big project that was done.
ENCODE dette store prosjektet som man hadde.
Involved 80 laboratories around the world.
80 forskjellige laboratorier involvert I dette her på verdensbasis.
When they published their original results in 2007 and the final results in 2012, everyone was shocked.
Når man publiserte sine foreløpige rapporter I 2007 og sine endelige rapporter I 2007 var altså de foreløpige, og 2012 kom de endelige resultatene av denne gigantiske undersøkelsen av genene.
Okay. The top of the head of Eric is 100%.
Det her 100%. Amen.
Yeah, yeah. And the floor.
Couldn't agree more.
Okay, and the floor is 0%.
Alltså det här är 100% och golvet är 0%. Okay.
The estimate of the percentage of our DNA that is functional used to be down here.
Så man menade att den funktionella nivån vårt av DNA var här nere, alltså 2-3% bara.
After the project of ENCODE, it was raised to at least this level.
Efter ENCODE-projektet så hade man kommit upp till den nivå här.
And maybe up to the nose.
Och kanske helt upp till näsan.
Up to 94% and at least probably 3/4 is absolutely lively, active, functional.
Men nå ser man då alltså att upp till 94% av ditt DNA, alltså I vart fall från 75 och upp, det är absolut funktionellt, livsnödvändig
so,
data.
So if you look at the screen for a moment.
Så om du ser lite grann nå.
They used to say 97% is not used.
Man sa 97% är inte brukt.
Now they say 93% is used.
Så ser att 93% är I bruk.
And look what happens to the junk DNA.
Se hva som skjer med søppel-DNA.
Oh, it's fading.
Oh, det svikter.
It's gone.
Halleluja, det borte.
And now scientists are in a new world.
Og nå vitenskapen I en helt ny verden plutselig.
There are 24,000 genes in your DNA package.
Det 24,000 gener I din DNA-pakke, så for å si det sånn.
But now they think they've found 450,000 RNA genes that they didn't even know existed.
Men nu har de funnit 450,000 RNA-gener som man tidigare inte var klar över en gång.
I have another time now for us to give that scientific response.
Jag har ändå nu ett vetenskapligt gensvar. Wow.
Yeah, exactly. So and I could go into the myth of the chimp human parallel of DNA.
Vi kunde gå in I myten om att vi är helt nästan identiska med schimpanserna. Det är något vi inte är för övrigt.
But scientists are now admitting that is a myth. I think we'll see that is going to be fading as a proof.
Nå vetenskapsmännen där att de inrömmer att det stämmer inte att vi har så mycket till felles av apekatterna likväl.
Darwinists like to talk about the peppered moth as a proof.
Darwinisterna liker också snacka om denna möllen som ett bevis.
And it really never was a proof of macroevolution, just microevolution.
Men det har aldrig varit något bevis för makroevolution, alltså en stor genetisk förändring från en art till en annan, men det är bara mikroevolution, alltså färgjustering inför arten.
But now they've even admitted that these pictures are fakes.
Men till och med på det nivån så har man nu kommit till och inrömt att ja, det var förfalskningar dessa bilderna här.
Because the peppered moths never rest on tree trunks and the background color of the tree trunk is the main part of the story.
För att denna möllen vilar aldrig på trästammen och trästammen var utgångspunkten för hela historien deras så det var bara tull allt samman.
Now I will bring in the hiding. Do you see the hiding moth? There's his left wing tip, right wing tip and his head.
Du ser ditt bägge två möllena, nu kan du se den ena, hur den är fullständigt kamouflerad där.
Okay, so you can see that he's hiding because he doesn't want to be found by the Darwinists anymore.
Han vill inte upptagas av Darwinisterna.
Okay. So the greatest embarrassment really is the fossils and the DNA behind the fossils, and this is our concluding section.
Nu är vi I den konkluderande delen för att det är den mest förlegna eller mest förlegna området I hela detta område är fossilerna rätt och lätt.
For 2 years we were missionaries in the Dominican Republic.
2 år så var de missionärer I Dominikanska republiken.
That was back in the middle of the 1980s.
Det var mitten av 80-talet.
And I used to go from town to town, from school to school, from university to university, giving one main talk.
Och jag var på skolor och universitet och städer och byer och hade en huvudpresentation.
Los fósiles que dan vergüenza a Darwin, the fossils that embarrass Charles Darwin.
Fossilerna som sätter Darwin I förlägenhet.
And I had people always ask me, I want to hear that talk again.
Och folk spurte mig gång på gång, kan jag få höra den undervisningen en gång till?
Because I've always been taught that fossils prove evolution.
För jag hade alltid blivit undervisad om att fossilerna bevisar evolution.
But I said that's the exact opposite of what we see.
Så men det är det stick motsatta I förhållande till det vi ser.
The Eocene bat, the most important bat fossil ever discovered, is like a modern brown bat, even though it's the earliest bat.
Detta här är alltså den första fossilen som man finner av en flaggermus, och efter sigende, efter vanlig regnemåte, så ska den alltså vara 50 miljoner år gammal, men den är helt identisk med det som vi har som vanlig flaggermus idag. Det är ingen utveckling I det hela.
So instead of bat evolution gradually leading into a modern form, it just poop appears in the modern form and stays the same.
Så istället för att se den gradvisa utvecklingen då från enklare former till mer avancerade former, så dyker den här bara upp fullt formad med en gång och noll utveckling därifrån.
Okay. Now do you recognize this fossil?
Känner du igen det här fossilet?
In English it's called a fern.
Det på engelsk så heter det fern, men på norsk heter det breine.
Reine?
Breine.
Breine. BR. I will learn that.
BR. Jeg må lære meg det.
Okay, fantastic. But would you know that the first breine is the looks like the modern breine?
Legg merke til at den første breinen som man har I det fossile materialet ligner fryktelig mye på den vi ser rundt omkring oss overalt I dag.
How about this creature? Can you guess what that might be?
Hva med den her? Ser du hva det for noe?
Spider. Very good. Ja. Woohoo! This is one of the earliest in the fossil record of water spiders.
Dette en av de første vannedderkoppene som man altså finner I det fossile materialet.
Would Darwin's theory predict that the earliest spiders would look modern?
Ville Darwins teori forutsi at den første edderkoppen ville se ut som de vi har I dag?
You can shake your heads right and left.
Det bare å rifte på hodet.
Yeah.
Venstre
okay.
Høyre.
All right. And so we see again the dominant pattern of fossils is shocking.
Så vi ser at det dominerende mønstret I fossilene det rett og slett sjokkerende.
That's a pattern of abrupt appearance followed by stability or stasis, which means non-evolution.
Det altså en plutselig så de til stede, og så det en stasis, som de kaller det for, altså det en stabilitet I arten hele veien fremover.
So we see evidence at the tips of the trees in these books of evolutions, but we don't see the pathway.
Så vi ser altså bevisene langt der ute, så har vi arten, men det umulig å finne tilbake til et felles opphav eller en utvikling som har funnet sted.
They would dearly love to fill in the dotted line, but it remains a dotted line.
De skulle så gjerne få fylt ut den stiplede linjen der som, men den forblir til dels, altså til de grader stiplet.
But the biggest shock of all comes in the Cambrian explosion, what's called the Cambrian explosion.
Det største sjokket det gjennom dette vi kaller for den kambriske eksplosjonen.
It began when a famous explorer went into the Canadian Rockies here in the Burgess Shale.
Dette ble oppdaget et område I Kanada, der man I Rocky Mountains der sånn, der man gikk inn I dette området.
And he found all kinds of new species, including this one called Wywaxia.
Og der fant de en masse nye arter, masse nye dyr som man aldri hadde sett til, blant annet denne dyren her som heter Wywaxia.
It had little armored leaves like reptile scales on this slug, and it had knives sticking out.
Det rett og slett en snegle som har både sin egen skjoldbeskyttelse og kniver nærmest av forskjellige ting da, som stikker ut på sidene.
He is extinct. I'm happy he's extinct.
Den har dødd ut med tiden, og det vi for så vidt ikke lei oss for.
If he was in the waters of Clearwater, Florida, I might step on him.
Så hadde du tråkket på den, så ja.
But the strange thing is he appears suddenly and then he remains the same.
Igjen det merkelige, den kommer helt plutselig og forblir helt uforandret.
And this is part of the entire mystery of that Cambrian brand or strata at the bottom. Do you see the Cambrian?
Du har Cambrium langt nede her, sånn pre-Cambrium. Det liksom det grunnfjellet om du vil, og så Cambrium den første fossile laget.
Yeah. Now, of course, this is a
sedimentære laget.
This looks a little bit like McDonald's because it has pickle and cheese, all beef patty and special sauce layers.
Det her McDonald's version av de geologiske lagene, for midt I her sånn så har du altså agurk og ost, og du har biffkjøtt, og da spesialsaus, men det riktig I bånd, og det riktig på toppen.
So I'm getting you ready for lunch here.
Det bare for å lage litt sånn okay. Forberedelse til lunsj her.
But truly, the Cambrian layer is a mystery because it's swarming with a huge zoo of watery creatures, marine creatures.
Men det som viktig å så fremheve her sånn, det at det Cambrium, altså I det laget under pre-Cambrium, så det nesten helt dødt, men I Cambrium så det nærmest en dyrepark, altså det et enormt liv som kommer til stede.
Here are three of those creatures that Darwin knew about.
Her har du tre av de artene som Darwin kjente godt til.
You see a trilobite, a brittle star, and an ammonite.
Du har en trilobit, en sånn litt vannsjøstjerne, og så en ammonit, tror jeg det
So, this is right, rather strange, and Darwin said, I cannot provide any explanation why these animals appear suddenly with no ancestors.
Og Darwin innrømte og sa at jeg har ingen forklaring på hvorfor dette her dukker opp så plutselig, og hvorfor det ikke finnes noen forfedre I det hele tatt.
But he said, be patient.
Men vær tålmodig, sa han.
Because in the decades ahead of us, scientists will be able to discover those intermediate forms, those ancestors.
For I årtidene som ligger foran oss, så kommer vitenskapen til å oppdage disse her mellomformene som har vært til det vi har I dag.
So have those decades, that 100 plus years since Darwin been kind, been happy?
Så nå det gått 100 år altså, så har Darwin sine tilhengere blitt veldig fornøyd med materialet man har funnet fram til nå.
Are the Darwinists smiling with excitement?
Smiler og begeistret?
No, there's a frown.
Nei, det er heller en de henger med leppa.
There's the furrowed brow.
Det er en rynket panne, bekymringsfull panne.
The situation has become 10 times worse
than Darwin's day. Det har blitt 10 ganger verre med alle fossiler man finner.
Because they keep finding more strange creatures.
For man finner enda flere rare dyr.
Like Opabinia.
Som denne karen her.
It has 5 eyes on its head, a little grabber with a claw, and then a funny like airplane tail.
5 øyne på hodet, en fangarm foran og en nesten sånn vingelignende hale.
This Opabinia was so ugly only its mother could love it.
Det her heter Opabinia, den så stygg at det bare en mor som kan elske det.
Okay. But it's unique. It's a defined type of animal and appears suddenly and it enters into that tunnel of stasis.
Men den unik. Den kommer helt plutselig og helt stabil gjennom de geologiske lagene.
So how do you explain this?
Hvordan forklarer man det?
Especially when you find larger creatures, most of these other were 2 inches, and this larger creature, Anomalocaris, was 2 meters long.
Særlig når du finner altså litt større dyr, de vi har sett på frem til nå, de liksom en 4-5 opp til 10 centimeter lange, men den her Anomalocaris, den altså opp til 2,5 til 3 meter svær.
Now, if you would like to see these animated swimming through the water, would that be fun?
Hvis det var mulig å se en animasjon av disse dyrene her, så hvordan de levde og fungerte.
So do you ever heard of YouTube?
Noen som har hørt
you
om
have YouTube?
YouTube
here. Okay.
Noen som har
okay.
Vært på YouTube?
I use YouTube a lot in my teaching.
Jeg bruker YouTube masse I undervisningen min.
So just write down in your mind Darwin's dilemma.
Ta et notat I hodet ditt, Darwin's dilemma.
Okay, you will see these creatures just in the first 30 minutes.
Da ser du dette her presentert okay. De første 30 minuttene. Darwin's dilemma.
And it's an amazing film produced by Christians in California who believe in intelligent design.
En knallbra film som laget av kristne troende, okay. Skapelsestroende I California som laget det her.
YouTube, woohoo, free YouTube, of charge.
YouTube, helt gratis, skal bare se på.
And it's the third film. The first film is Unlocking the Mystery of Life.
Det her den tredje filmen I en serie på tre, der den første heter Å lukke opp livets mysterium.
And then the second film is The Privileged Planet.
Den andra den privilegierade planeten.
Okay. So the only thing I'm asking you to memorize today are the names of those 3 films.
Så det eneste du ska huska från den undervisningen här är namnen på de 3 filmerna.
There will be a quiz at lunch today.
Det blir en spørreundersøkelse okay. Under lunchen idag där du ska ha de där festa ner I hjernebarken.
But seriously, if you watch and maybe watch twice those films, you will become virtually an expert on intelligent design.
Men saken den at hvis du ser de filmene et par ganger, så vil du være tilnærmingsvis en ekspert på dette området her, og kan sette et hvert menneske til veggs I en hvilken som helst debatt rundt dette her.
After all the discoveries in Canada, on that hillside in Canada, were made, an explosion of even bigger discoveries came about in southern China.
Man fant mängder av dessa här sakerna I Kanada och fant enda mer av dessa tingene I Kina, Sør-Kina.
In this area called Qingjiang, the richest specimens of the entire Cambrian explosion have been pulled out in the last 30 years.
I Qingjiang-provinsen I Syd-Kina så fant man altså en sån mängd av variation I det fossile materialet her sånn, som man allerede har sett maken til.
In the middle here is Microdictyon.
Det Microdictyon I midten her.
Okay. It appears to have next to each pair of legs a pair of eyes looking out.
Det ser ut som den har altså på hvert beinpar så har den et øynepar.
How would you like to have a pair of eyes on your shoulders and a pair of eyes on your hips?
Og så hadde det vært å ha et par øyne på skuldrene.
You say, let me take a look.
La meg sjekke litt nærmere her.
Okay. So the structure is bizarre, but again, it's defined as appearing suddenly and it stays the same.
Så selv om strukturen I våre øyne ser litt sånn bizarr ut, så den på en måte, den kommer plutselig, og den forblir den samme hele veien.
Would Darwin's theory predict that animals would always stay the same?
Ville Darwin sine teorier si at de ville forbli det samme hele veien?
Of course not.
Selvfølgelig ikke det.
So my favorite question to ask my Darwinist friends is, how do you explain stasis?
Så mitt favorittspørsmål med darwinister å si følgende. Hvordan forklarer du denne stasis, denne statiske denheten, at det ikke noen utvikling?
And this is brought out by the number one evolutionist in the world, Stephen Gould of Harvard.
Og den mest kjente evolutionisten I verden, Stephen Gould fra Harvard Universitetet, han den som på en måte klart sier fra om dette.
And you know what the most common response is?
Vet du hva hans respons
What's stasis?
Hva stasis?
They've never heard about it.
Ja, man aldrig hørt om.
I wonder why not.
Kan du skjønne hvorfor?
Because students in high school need to be protected.
For at studentene på skolen, de må jo beskyttes mot dette.
We don't want your belief in evolution to be troubled.
Vi vil ikke at deres tro på evolusjon skal bli rokket ved.
We don't want you to read these dangerous reports by Stephen Jay Gould of Harvard.
Vi vil ikke at dere skal lese disse farlige rapportene av Stephen Jay Gould, som en ateist allikevel, men som sier dette her, for vi vil ikke at du skal lese om det.
So there are certain things that we don't want to tell high school students.
Så det visse ting som ikke vi forteller til videregående studenter.
Not until their faith is really strong.
Ikke før deres tro på evolusjon virkelig overbevist og sterk.
I say, let's tell elementary students about stasis.
Så la oss helst fortelle de som på de grunnleggende skoletrinnene
om stasis. Let's tell everybody about stasis.
La oss fortelle alle om stasis.
Let it be preached from the mountaintops.
La det forkynnes fra fjelltoppene.
Let them be discussed in biology classes.
La det diskuteres I biologitimen.
Let's not hide the facts, let's bring them out and look at them.
La oss ikke skjule fakta, men bring dem opp I dagen.
Okay, so what I would say is, and I'll just show you one more creature. He's cute, and his name is Otoya.
Det her heter Otoya.
He's just a little bit strange.
Litt rar, kanskje?
He lived in the mud mainly.
Han okay. bodde hovedsakelig I gjørma.
And then last I will show you that they discovered a very, very thin layer below the Cambrian and it had other animals.
De har et lag som rett nederste kant av Cambrium som de har denne typen dyr.
They look, the first two look like feathers.
De første har nesten sånn fjærlignende fasong.
And the one at the right looks like a frisbee with a strange three-armed swastika on it.
Og den midten der sånn ser en som en frisbee omtrent med en sånn trearmet swastika midt inni.
Okay, and those animals are called the Ediacara or Ediacara animals.
Ja, det har ikke peiling på hva de heter noe. Det noen som vet?
Okay.
Nei, da lar vi det henge der.
And the Darwinist said, "Yay, we have something below the Cambrian."
Og da sier Darwinist, "Ja, vi har noe I nedre kant av Cambrium."
But then they said, "Uh-oh."
Og så, nei, uh-oh, sa de.
Their forms have nothing to do with the Cambrian animals.
De har ingenting med Cambrium-dyrene å gjøre I det hele tatt.
And then they said, "Uh-oh," again.
De sier, "Uh-oh, nei, nei."
Because those Ediacaran animals appear suddenly and then they immediately go extinct.
For disse kommer like plutselig og forsvinner like raskt.
So they're not candidates for this mysterious ancestry.
Så det ingen av disse her som kandidater for denne utviklingstrinnet som man ser etter evolusjonsteorien.
So I close with this.
Så vi avslutter nå igjen.
Steve Meyer has pointed out that the Cambrian animals really are just part of the mystery. The mystery, the biggest mystery, is where did their DNA come from?
Steven Meyer han sier følgende at disse her som de kambriske dyrene på en måte ingen enkelt I det hele tatt. For de har altså så mye informasjon I seg for det hele tatt kunne eksistere.
Because if we go back in time, we get to this biggest explosion of life of Cambrian animals.
Når du kommer tilbake altså I tid og du kommer til de kambriske dyrene.
And you go back, and before that, it's basically bacteria now and then.
Og kommer du baken for det, så det knapt nok bare bakterier som der.
Nothing in the fossil record.
Ingenting I fossilsporene.
It's like a blank page.
Det som et blankt ark.
So when you go to these animals, you have a tremendous leap, not only of structure, but the library, the genetics to form those animals.
Så når du kommer til disse dyrene, så ser du at det en gigantisk sprang, ikke bare I struktur og hvordan de formet, men den informasjon som hver av disse inneholder.
They need a hard drive on their little computer of 120 megabytes.
Altså de må ha en harddisk på 120 megabyte bare for å bære med seg den type informasjon som ligger lagt ned I deres DNA.
DNA and RNA, which is you know is the half ladder, the RNA is like this.
Så DNA og RNA, RNA på en måte halvparten bare.
Right. Yeah.
Av informasjon.
Yeah. This is an RNA.
Det RNA, typisk for RNA.
Except it has one letter different, no big deal.
Det bare en bokstav forskjell, det ikke noe forskjell det liksom.
But yeah, so let's just put it on the ground or lay it somewhere.
Yeah, we'll work it.
Thank you very much. Okay. So what DNA and RNA and proteins have in common is that they all provide compelling evidence of design because of their digital code.
Så det som DNA og RNA og proteiner har til fellesskap at de bærer med seg altså en gigantisk kode.
Scientists have said because of the digital code and like a supercomputer in our microscopes, this is staggering complexity.
På grunn av denne digitale koden så dette her enormt bevis for kompleksitet og som peker på design.
RNA's code is then translated, as I said, into a protein string, and they are like long words.
For RNA-koden den blir da oversatt til en proteinkode. Og en proteinkode som å se en rad med bokstaver I et langt ord.
It's like translating from Norwegian into Chinese.
Det som å oversette fra norsk til kinesisk.
So a three-letter word might become a single character.
Så at et trebokstavsord kan bli en eneste enhet.
Three letters, one letter.
Tre bokstaver blir ett ord. og så videre.
But this Chinese sentence just doesn't sit there in the water. It curls and twists into a three-dimensional shape.
Men denne kinesiske setningen, den blir liksom ikke bare være en lang rekke, men den former seg selv inn I en tredimensjonalt form.
Wouldn't that be great if you had a little Chinese sentence and if you threw it in a swimming pool it would turn into a tennis racket.
Tøft om du hadde en kinesisk setning du kaster I bassenget og så blir det en tennis racket.
And another Chinese code says this string will turn into a ski.
Og en annen kode sier at dette her kommer til å bli en ski.
And so you drop that Chinese little language code, the string of letters, and it immediately forms a ski.
Så du släpper den ner I bassängen och I blickligt så omformar den sig till en ski. Till en ski.
And you say, this is great. How about a bowler? I've learned the word bowler. Okay.
A what?
Bowler.
Oh, en bolle. Bowler.
Yeah, yeah, like a bun.
Yeah.
With raisins.
Hva med en bolle? Bolle med rosiner.
Okay. So... The long words that I compare proteins to are like anti-disestablishmentarianism.
Så ett protein som då många bokstäver och detta här må vara faktiskt ett ord som det ordet där för exempel.
And my kids prefer the Mary Poppins word supercalifragilisticexpialidocious.
Ungarna mina föredrar detta här uttrycket som du finner hos Mary Poppins. Jag vill inte prova att säga det en gång.
Okay. And then my friends in Hungary like to create long words like alkakaposta sitotalani totatok.
Och någon av vännerna mina I Ungarn de liker att lägga långa ord och de har lagat ordet här
which means it means did you make this dish out of wavy leaf cabbage?
Det betyder har du lagt denna maträtten här utav kål?
Okay. And then the longest word I've ever seen is 45 letters. Again, a Hungarian word, which is legas leg makes sense sake telenita tetle nebe technic.
Så har du detta ordet här sån också I Ungarn som är.
Which means most supremely incapable of ever once being corrupted, cannot be corrupted.
Den mest överväldigande som är okorrumperbar, som är skapt och som är då omöjlig att korrumpera någonsin.
If you combine all four, as in anti-disestablishmentarianism, supercalifragilisticexpialidocious, elkakaposhta, sitotal, anitotatok, legas, legbeg, senseg, telenita, telenebe, technic, you'd have 142 letters.
Så när du har sagt detta ordet här så har du 142 bokstäver I ett ord, en så lång setning.
And let's drop that in the pool and see what it forms.
Och när du släpper den ner I ett bassäng och ser vad den former.
And that is a short, very short protein.
Så detta ett väldigt kort protein.
There is a protein in your muscle cells called titin.
Det finns ett protein I muskelcellerna dina som heter titan.
Instead of 142 letters,
istället för 142 bokstäver,
or 1400 letters,
eller 1400,
or 14000 letters,
eller 14000,
it has 100,000 letters.
Så har den 100,000 bokstäver I riktig rekkefølge för att forma riktig besked.
If you drop that Chinese sentence, it would fill the whole swimming pool.
Så släpper en sån kinesisk setning ner I svømmebassenget så fyller den hele bassenget snart.
But what it would form immediately is a set of big springs that are necessary for your muscle to work.
Men det den former det på en måte nesten sånn fjærsystem I musklene dine som gjør at de kan fungere på riktig måte.
We're so fearfully and wonderfully made, we cannot even comprehend.
Vi så skremmende og underfullt skapt at det nesten umulig for oss å fatte bredden av det.
And some of those proteins work together as teams like in the blood clotting cascade.
Noen av disse proteinene de samarbeider I det som har med blodkoagulering eller altså blodet hvordan det stivner hvis du skjærer deg.
If you get cut there's a protein that senses the air, the oxygen.
Protein som registrerer at nå det hull I huden, nå blør du.
And it wakes up the second and turns on the third and activates the fourth and so on.
Det vekker nummer to som starter nummer tre som setter I gang nummer fire og så videre.
And it goes through a sequence of 20 different proteins.
Og det går igjennom en sekvens av 20 forskjellige proteiner før dette her kan skje at blodet koagulerer.
And the last one sets up the blood clot.
Og det den siste som på en måte lager blodtetningen.
How could you evolve a system when a system like this requires all of the proteins?
Hvordan kan et slik system utvikles når alle proteinene nødvendige for at du skal kunne få den riktige prosessen?
Biologist Michael Behe, he said, I cannot make the leaps anymore of evolution. I now believe in design.
Michael Behe, han sier at det finnes jo ikke lenger beviser for evolution. Jeg må bare tro på design.
And one of the most amazing, and I close with this, creatures is the one that is actually a protein highway and then a protein robotic worker called kinesin.
Her har du en
look at this.
Proteinvei, den
see
protein.
Him?
Her har du kinesin.
He's carrying a huge load on his back.
Kinesin altså et lite protein som går I kroppen og bærer svære byrder på kroppen sin.
He has a two floppy feet with which he can carry that load down the highway.
Han har to sånne litt sånn svære føtter, litt klumpete føtter som går på denne proteintråden.
Okay. My wife said, "You mean many of my cells have those kinesin workers?"
Så kona mi sa, "Er det sånn at mine celler har slike kinesinarbeidere I kroppen sin?"
I said, "Every one of your 60 trillion cells has hundreds of those workers."
Jeg sa, "Alle dine celler, 60 trillioner celler, alle har dette kinesinet I seg."
And they work,
som jobber.
And they work day and night carrying loads out to the membrane.
Og de jobber dag og natt for å bære denne byrden ut til de forskjellige delene av kroppen dem.
I said, "That's right."
Ja, det stemmer, sa jeg.
She said, "No wonder I feel tired when I get up in the morning. My kinesins have been working all night."
Det ikke noe rart, jeg trøtt på morgenen, kinesinet mitt har jobbet hele natta.
So we'll just as we close, say that Darwin's ship, which is Dawkins' ship, is like a Titanic. It's like a second Titanic.
Darwins skip som Titanic 2.
And it's hit an iceberg called scientific evidence.
Och det har truffat ett isfjäll som heter vetenskapliga bevis.
And we can throw the lifeline out to them.
Idag så är det bara att kasta livlina ut till dem.
Sometimes I say, if you see John loves Mary written in the sand, you know that John or Mary or someone that wants to bring them together wrote that.
Hvis det står right? John elsker Mary, så skjønner vi med en gang at det intelligens som står bak dette her.
You know that a crab did not dance on the sand and make that.
Det liksom ikke en krabbe som har danset rundt det. That's an intelligence. He's intelligent.
Yeah, it's a partial intelligence.
Det ikke en krabbe som liksom hopper rundt der som kan lage dette skriftet.
I believe God has written on the sand of our DNA. God loves you.
Jeg tror at Gud har skrevet I sanden I ditt DNA. Gud elsker deg.
God made you.
Gud skapte deg.
For his glory.
For hans herlighets skyld.
To enjoy him forever.
For å ha glede seg over ham I all evighet.
To join the dance.
Til å være med I dansen.
Which begins now and becomes better and better every day of eternity.
Som blir bedre og bedre hver dag inntil evigheten.
And so you've been great to welcome me. Thank you very much.
Så det har vært godt å være her sammen med dere. Takk skal du ha.